och välkommen till Littpodden. Det är jag som är Emma.
Och det är jag som är Elin. Nej. Jo.
Det har gått tre... Jo, det är Elin. Jag tänkte mest på att det har gått tre år. Det låter fortfarande weird, den som säger liksom hej andra gången.
Men jag har gett upp på det där. Alltså jag tänker att ni vet.
Ja,
ni vet, att vi är cringe.
Ja.
Det är ingen hemlighet längre. The cat's out of the bag. Congratulations.
Shocker. We are awkward. Ja, men jag har i alla fall... I am bringing the stämning hit.
The sexy bag.
Okay.
Emma har en jättefin stickad tröja med baby Yoda på.
It's a ugly Christmas sweater med Grogu på. Uh-huh. Och så står det joy. Det är, tror jag, enda tröjan med någon sorts text på som är liksom, har ett glatt budskap som jag äger. Alla andra är så sarkastiska sådär, poänger. Typ. Jag har någon hoodie där det står bara don't.
Alla mina kaffemuggar är också så här, bara typ yes. Die.
Ja, det är de. Nu håller jag på att dricka ur en mugg som det står hold on, let me overthink this.
Ja, det.
It's precious. Den här älskar jag. Ja. Och så har jag en till mugg som det står sick of your shit på.
Älskar.
Älskar mina muggar.
Hur är läget?
Ja, men det är bra. Idag har jag varit ledig, så jag har påtat på med mitt. Det är mycket. Jo, jag har ju fått...
psykos.
Ja, det är också... Ja, nästan, jag höll ju på att flippa på en kund igår, bara tror jag, mest egentligen för att jag var trött. Eller jag är inte nära att flippa, men det var mycket gnällerier kring att vi inte tog emot kontanter i just den kassan som den här personen stod i. Fast vi hade en kassa bredvid där vi tog kontanter.
Du bara, men berätta för fan.
Ja, jag var typ så här, du kan ju gå dit och betala med kontanter om du vill det. Han bara hörde mig inte.
Åt sidan.
Han ville bara vara arg och jag var så här, ja. Jag hade världens bästa moment med en kvinnlig kund och de bara tittade på mig och skakade på huvudet och himla med ögonen och jag bara, I love you so much. Så här räser tant också. Nej men jag har fått julklappsinslagningsskavsår.
Oj, arbetsskada. Har ni kopplat in arbetsskyddsombudet? Gjort ett tillbud?
Nej, däremot har Jenny varit väldigt fin och sagt, men Emma, du måste ju dra ut tejpen lite längre. För jag skaver bort, alltså triggervarning för ni som tycker sånt där räckligt. Jag tycker, jag har inte så jättestora problem med det. Men jag skav bort liksom, nu har det börjat läka ihop. Det läker ju ganska fort på fingrarna, det är ju tur. Ja. Men jag hade skavt bort liksom stora hudflikar på tummen liksom. Det var liksom ett köttsår för att jag tar tejp och så skär jag mig på den här så här, liksom en liten tandrad som man skär av tejpen på. Där har jag liksom, tänker att vi slår in kanske, alltså det, jag vet inte hur mycket paket vi slår in. Nej. Men alltså det är ju kanske, alltså det är ju några stycken. Jag vill inte gissa. Om man tänker många som kanske kommer in under julruschen och i snitt så köper människor för 200 kronor, vilket är kanske två saker i snitt. Nu är det ju de som kommer med liksom 10 saker och vill ha dem alla inslagna i separata paket. Visst var det paketinslagning i den här kassan?
Du kommer skala ner hela din tumme. Du kommer inte ha någon tumme kvar. Den kommer vara liksom så här en millimeter.
Jag tror jag verkligen ska passa på. Det gjorde väldigt ont att bara ha ett köttsår på tummen. Jag hade liksom tejpat runt det när jag jobbade igår. Liksom, med plåster och tejp för att jag inte skulle liksom vara där mer. Så jag ska nog lyssna på min chef. Hon är väldigt rimlig.
Ja. Och jag tänkte bara så här förtydliga sig. Jag skrattar inte för att jag tycker att det är kul att Emma gör illa sig. Det är bara det att det är så typiskt Emma.
Ja, för ingen annan har ju, ingen annan jag känner, ingen på Avion, ingen bland kollegorna på Oscarsgallerian, det är ingen som har klagat ner i Sundsvall. Det är bara jag som har fått julklappsinslagningsskavsår.
Aldrig hört någon som har fått så här stora skador av en tejprullsbehållare. Och på så här, du är den första personen som ska, kan skada dig av tejp. Inte papper, tejp. Det är klister.
Ja, oh, jag vet, det ser jävla klantigt. Men det är också så här, det hör till lite ADHD och autism, vissa som har neurovariationer. Vi har också en väldigt mycket högre smärtgräns. Mm. Det är som, jag kan ju sitta och tatuera mig i flera timmar och sitta och läsa samtidigt. Och det är absolut, det gör ju ont, jag känner att det gör ont. Men jag kopplar liksom bort smärtcentrumet i hjärnan. För att det är mycket annat som stör, som är smärtsamt. Så jag har lärt mig copa med smärta. Så att en sån där sak som är så repetitiv, att slå in paket och dra bort tejp och dra bort tejp och dra bort tejp, det är liksom, det blir liksom en smärta jag inte registrerar förrän jag kanske kommer hem och bara, oj, jag har ett köttsår på min tumme. Det är blod i min handske. Vad fan händer nu?
Så egentligen är alla ni som har ADHD och autism lite hårdare än oss andra.
Ja, men sen är vi ju också mycket, mycket mesigare när det kommer till andra saker. Typ människor fixar vi ju inte alls. Vi bara, det gör ont på huden! Robba,
låt mig vara.
Du är inte rum med din familj och du har ont i din hud.
Ja, men alltså, hud kan göra ont om någon liksom så här, nu men du vet när någon ska till att ta på en och man inte vill. Man bara,
ja, men
sjunker ihop och liksom så blir så här,
nej. Ja, jo, men så känner jag ju i stort sett hela tiden.
Ja.
Det är verkligen så här, det är jättefint när människor kommer och så här, det är ju en så här vanlig grej, en courtesy, en sorts lugnande social interaktion där man lägger handen på en människa. Och, men jag är verkligen en som ryggar tillbaka och bara...
Yeah,
och det är inte för att jag är rädd för basilien någonting, utan det är bara så här, min kropp reagerar på att det är, jag känner någonting på min hud som jag inte ska känna, och det tycker jag inte om det.
Det är inte du som är äcklig, det är bara det att alla är äckliga.
Vet du vad, jag river hellre sönder min tumme på en tejpmaskin än att du rör vid mig. Jag har hellre ett stort köttsår på min tumme. Don't touch me, okay?
Såna härliga människor, jag förstår inte. Folk kan tycka att vi är konstiga.
Nej, men de tycker nog inte att vi är konstiga, tror jag.
Jo, jag vet det. En kollega till mig sa idag, jag tipsade honom om en serie, en tecknad serie, som heter Mr. Pickles. Och den är ju, jag vet inte om det är någon som lyssnar som vet vad det är. Men det är i alla fall en tecknad, sjuk, vuxen serie på HBO. Alltså den är inte riktad till barn. Den är helt så här sinnessjuk. Och jag tipsade om den mest som en så här rolig grej. För att vi kom in på, ja, men så här konstiga tv-serier och filmer. Och det handlar om en hund som är typ djävulen. Och mördar människor på de mest brutala sätt som finns. Och har typ en djävuls... jag vet inte om man ska kalla det, djävulssekt, a shrine, där han sitter på en tron in i sin hundkoja. Han har byggt en hel underjordisk värld i sin hundkoja.
Okej.
Det är svårt att förklara, men det hade min kollega och hans sambo tittat på det här, där de bara, vad är det här? Så min kollega kom och frågade mig, Elin, mår du bra? Jag bara, ja. Jag var jättebra. You're welcome. Varsågod. Men det är ju, ja, ibland så tänker jag inte på att alla inte delar min sjuka. Men jag tror att det gick bra ändå. Vi är fortfarande vänner.
Ja, vilken tur. Yeah. Vilken tur. Ja, gud. Men du har haft en bra dag då. Du har jobbat idag.
Ja, jag har jobbat idag. Det har varit, jag har gått på ledighet. Jag har julledighet. Mm. Känns amazing. Jag är ledig till den 9 januari. Förstår du hur länge det är?
Det är länge.
Det är jättelänge, så att jag är high on life just nu. Men det är mycket man ska hinna göra innan man går på ledigt som projektledare. Du ska liksom så här, du ska vara så långt in i nästa år att man bara, men oj,
tänk om maj, det här hände.
Ja, maj är så långt bort. Men när det väl liksom knäpper till så är man redan där. höll jag på att rapa i micken, förlåt. Nej, men det är mycket att hålla koll på, så att så här, jag har försökt att kräma in så mycket jobb som möjligt nu den här sista dagen. Så att, nej men det känns jättebra. Nu ska jag bara vila och ta hand om mig själv. Göra roliga saker.
Det låter rimligt. Typ fira nyår med mig och Robert.
Ja, det ska vara jättekul.
Och det ska bli superkul. Faktiskt jätteroligt. Men ja, så du är ganska trött idag då, antar jag.
Ja, jag är lite trött. Det har varit en intensiv vecka, eller två intensiva veckor egentligen. Jag har hunnit med väldigt mycket. Och jag var och flängt och fare och sådär. Så att nu känner jag mig ganska i stort behov av att få vila och bara vara hemma. Väldigt mycket så att jag bara vill typ hinna göra sånt som man inte hinner göra hemma.
Nej, men jag förstår. Särskilt ni som håller på att försöka fixa upp huset och greja och
jo, hålla på. Och så är det ju liksom, jag menar, det pratade vi om i förra avsnittet där med jul, och det i sig kommer ju med vissa, ett visst ansvar, eller om man ska säga. Det kommer med vissa, ett visst förbehåll. Att vissa saker att göra. Och det är julklappar som ska slås in, och det är, jag tror att det är väldigt viktigt att man bara får stanna upp i nuet och bara, men nu måste jag bara få sätta mig ner och vila min hjärna.
Så att det, och jag är en sån person som är bara, leva nu efter förvecklingar. Jag jobbar hela jul. Nej, inte riktigt julafton, men alla mellandagar.
Det var ganska roligt. När jag ringde Emma tidigare idag för vi skulle prata om vilken tid vi skulle spela in. Då sa jag, nu har jag gått på semester. Och bara, det var ju roligt.
Jag försökte verkligen så här, men jag tror att andan gick ur mig lite.
Jag hörde ången över, liksom bara så här, jag ska jobba.
Det är tur jag tycker om mitt jobb. Och det är, alltså jobba, det är stor skillnad på att jobba på Oscarsgallerian i Örnsköldsvik än Avion i Umeå. I Umeå är det ju folk hela tiden. Det är oftast alltid en bra dag där. Liksom.
Ja.
Oscarsgallerian består ju mest av stamkunder, vilket är skitkul. Men det är också mycket, mycket lugnare. Mycket, mycket långsammare dagar, vilket kan göra mig otroligt frustrerad, för att jag är ju en sån som men det här och det här. Jag vill ju att saker ska hända hela tiden, men det kommer ändå vara en sakta fart, tror jag, över jul. Och sen så kommer januari, och det är typ den lugnaste månaden för alla butiker, och det är ju, då kommer det vara lugnt, då kan man hitta på lite projekt och sånt istället.
Jo, januari är ju den fattigaste månaden för de flesta. Så därför är det ju då, tänker jag, bra att, det, att man kan avsätta lite tid för sånt som man kanske inte annars hinner med.
Ja, till exempel är ju jag TikTok-ambassadör.
Yeah, you are.
Så att, jag har ju också 2 veckor i januari, tror jag. Ja, vecka 1 och vecka 4, tror jag.
Alltså, jag vill se specialeffekter. Jag vill inte se green screen, men jag vill se det i bestiget berg. Jag vill se det.
Ja, inga sådana projekt då. Men jag kommer ju ha lite... Då har jag mina TikTok-veckor. Så att då kommer jag kunna få lägga mer tid och energi och fokus på att redigera. Digital redigering och sådana saker. Och sådana saker. Det tycker jag är jättekul.
Ja, så du gillar ju att jobba mycket med sociala medier. Alltså, du gillar ju det där att vara kreativ. Så det passar ju dig väldigt, väldigt bra.
Jo, men jag har också tagit det lite mer på allvar nu. Det senaste året, men ännu mer nu i höst, när jag först blev arbetslös och nu när jag fick det här jobbet och sådana saker. Att jag faktiskt ser det som ett arbete, alltså på riktigt, även det jag gör på sociala medier, på privat också. Att det är en del i att vara litteraturvetare, till exempel, och sådana saker.
Ja, bygga ett kontaktnät. Alltså det där tycker jag är så dålig på det där själv. Jag är ju så icke-sociala medier-personlighet som det bara går. Alltså jag typ, det jag gillar jag på sociala medier, det tittar på roliga djurbilder, that's it, eller memes. Jag är väldigt svårt, jag kan ju absolut lägga upp bilder och jag kan ta bilder. Men jag skulle lika gärna kunna klara mig utan. För mig är sociala medier inte liksom det är inte ett utlopp för min kreativitet. Jag vill bara ta del av andras kreativitet.
Ja, men det är väldigt fint också för att du hjälper ju mig. Du tar ju del av min kreativitet. Men jag håller med om att det är ju också, det är ett speciellt syfte som jag ens hänger på sociala medier. För att innan jag började ta det här med att det samtal, innan jag hamnade på Bookstagram, bara den grejen, så var det väldigt svårt. Hade det väldigt svårt att hålla med sociala medier, tycker jag. Det var väldigt så här, jag hade väldigt mycket då, alltså jobbigt med självkänsla och självförtroende och väldigt mycket imposter syndrom där jag kände att jag fick panik över om jag fick för mycket likes eller om jag fick för lite likes, om någon kommenterade eller inte kommenterade. Det var sånt fokus på det, men nu inte alls sen jag faktiskt började arbeta med det på riktigt, både via Akademibokhandeln och privat liksom. Då är det liksom en helt annan grej. Och det är ju väldigt kul, tycker jag. Och det är många som, nu har jag lugnat ner mig lite med det, men jag pratade ju mycket om ADHD på min privata Instagram. Och fick ju mycket gehör för det också, att folk inte pratar så mycket om neurovariationer. Nu till exempel så ska jag faktiskt vara med i vår och prata för några ungdomsledare om hur man kan vara en bra ledare för barn med neurovariationer och sådana saker. Och
det är ju svinkul. Alltså, det tänker jag är jätteviktigt.
Ja, jag tycker det är
arbete.
Ja, men jag tycker det är väldigt roligt också, för att det är ju, de får ju kanske lite så här en aning när man går en ledarskapsbildning, eller om man är ideell ledare så får man inte jättemycket.
Nej.
Och det finns ju en hel specialpedagogik kring det, men det, den täcker ju inte allt heller. Det täcker ju det vetenskapliga. Vad är ADHD? Vad är autism? Men de här verktygen som kanske jag har spenderat väldigt mycket tid med att förfina och för att kunna förklara, det kommer jag kunna få prata om.
Det, jag tänker också att det handlar mycket om att sätta upp en spegel för ledarna, liksom att checka sig själv. Att så här, men hur mycket jobbar jag med tålamod till exempel? Hur mycket jobbar jag på bekräftelse? Hur mycket jobbar jag på med låga affektivt bemötande? För jag menar, om jag kommer till en barn- och ungdomsgrupp där det finns någon med ADHD som har problem att sitta still, så kan ju det naturligtvis bli frustrerande. Men det handlar ju om att det är du som ska vara den trygga punkten. Det är du som ska anpassa dig då, tänker jag. Ja. Det är ju inte det här barnet, för det går ju inte.
Nej, men och grejen är det att de med ADHD och autism, och vi är så van, vi anpassar oss hela tiden. Hela våra diagnoser utgår ju från att anpassa oss efter samhället. Det är därför vi har en problematik. Att göra anpassningen lättare och förståelig. Och att som ledare se vad är en samhällig förväntan och en liksom status quo och vad är sunt. Vad mår vi alla bra av? Liksom. Så det ska bli jättekul. Och det är också genom sociala medier där jag har visat att jag kan och att jag vet vad jag håller på med. Och, jag vet inte, sociala medier har blivit som ett helt ny grej för mig, att kunna få delvis arbeta med mitt kreativa utan att behöva vara egenföretagare på samma sätt. Och att få utlopp för kreativitet utan att behöva, men det är lite skyddande, tror jag också mycket. Vilket många kanske inte upplever sociala medier, för det är absolut inte skyddande på många andra sätt. Men där jag hänger bland det feministiska, female rage och neurovariationer och booktok, där är det väldigt vänligt, om man säger så.
Ja. Det gäller att man hamnar på rätt sida.
Jo, men verkligen. Så är det ju verkligen. Så det är sociala medier, det är kul arbete. Det var inte det vi skulle prata om alls.
Nej, men det är ändå tanken med det här avsnittet. För nu står vi inför jul och vi står inför nyår. Och då tänkte vi att dagens avsnitt skulle vara liksom som ett häng bara. Ja. Vi har inte ett särskilt tema idag, mer än att vi ska prata lite grann om kanske vad vi ska läsa under julen och nyår.
Ge lite tips kanske på bra bokklappar, säkra kort och sådana saker.
Exakt.
Skitsnack.
Sånt gillar ju mig.
Jag känner att vad konstigt det känns. Nu bytte jag ämne, förlåt. Men alltså, jag sitter och stirrar på de här Iron Man-maskerna jag har ovanför mitt huvud.
Du såg jättestirrig ut. Det såg nästan ut som att du fick syn på någonting läskigt där i kameran.
Nej, jag bara stirrar på dem för att de stirrar på mig. Så sen glömde jag bort att blinka.
Ja, jo, det är lätt hänt.
Det är ofta jag glömmer bort att blinka, glömmer bort att andas, glömmer bort att blinka, glömmer bort att kissa, glömmer bort att äta. Oj. Bra minne men kort.
Ska jag haft en personlig assistent?
Jag har det.
Blinka.
Jag har det.
Yoda.
Nej, Robert.
Men du ska ju ha någon som alltså, är där 24/7.
Ja, men det är min telefon med alla sina larm. Jag har larm för varje grej jag måste komma ihåg.
Har du kisslarm?
Faktiskt. Särskilt när jag leder jag har kisslarm. Men jag glömmer bort det, för då hittar jag, när jag leder då, och särskilt idag som när jag var ensam ledig, liksom, då, gud, jag är thriving, men då sitter jag ju målar, eller sitter och redigerar, eller sitter och fotar grejer i flera timmar. Då måste jag ha kisslarm, för då kommer ju inte Robert och säger, hur är du? Pip, 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 pip. Hur länge sedan var du på toa?
Det är ändå fint att teknologin har ändå gett oss så mycket, så att vi kan sätta kisslarm. Jag gillar det.
Jag med. Men i alla fall, Elin kom nu. Det första hon gjorde när vi satt oss ner var att säga, jag är så stolt över mig själv.
När jag sa, nu kommer jag chocka dig, sa jag.
Ja, du sa det. Ja, men jag hörde, jag blev stolt över dig. Ja, kanske. Det. Så jag bara vred på hela. Ja, precis. Så Elin, du får väl köra igång avsnittet, tänker jag.
Ja, nej men alltså, i och med att jag har sån lång ledighet så tänkte jag så här, nu har jag fyllt den med väldigt mycket annat, men jag tänkte, jag vill inte bli uttråkad när jag är ledig. Jag vill ha någonting kul att göra. Och tänker, läsning är ju alltid kul.
Så hatar läsning.
När jag kom till Zoom-rummet så tog jag upp min enorma bokhög av böcker som jag lånat idag på biblioteket. Shout out till biblioteket.
Himla bra bibliotek det där. Ja, de vet vad de håller på med.
Jag har inte räknat böckerna. Det är väl en 10 böcker i så där.
Yes.
Som jag tror att jag ska, alltså min övertro på det här är ju enorm. Jag känner att jag har ju gett mig in på någonting som jag inte riktigt kan hantera, men vi löser det tycker jag. Okej, jag gör en snabb genomgång om vad jag har lånat. Naturligtvis hittade jag en Marguerite som jag inte läst innan.
Yeah.
Som heter Moderato Cantabile. Cantabile.
Det lät höglitterärt.
Ja, men det är på ett café mördas en kvinna av sin älskare och dör i dennes armar.
Det lät inte höglitterärt.
Nej, och så står det så här som en liten blurb. Så blandningen av erotik och dödströmmar som är flod genom Marguerite Duras verk och slukar allt i sin väg.
Ja, det är lite kan man inte spicy.
Hur kan man inte bli sugen på den här, känner jag?
Det var ingen fin framsida på.
Nej, det var en jätteful framsida. Men jag tänker att erotik och död, kan det
bli bättre?
Kan det bli bättre? Nej, jag tror inte.
Gud. Långsamt.
Nästa. Jag tänker att så här, vi kan ju inte bara ha liksom glatt och lättsamt som döden.
Jag trodde du bara fick någon jävla, nu fick du en stroke, tänkte jag. Glatt och lättsamt. Jag bara, har du pratat om andra böcker? Eller vad, zoomar jag ut?
Jag tänker att så här, vi måste ju fortfarande ha lite feministisk rage i våra liv.
Ja,
så därför har jag lånat Bell Hooks feministisk teori från marginal till centrum.
Oh, it's so good. It's so good.
Och den har rosa sidor.
Oh my god, I want that book. Mm. Jag vill äga den där boken. Jag behöver den i min bokhylla.
Nej. Och sen... men alltså, jag tänker också att jag skulle säkert... Jag vill läsa den först. Gillar jag den så kommer jag köpa den.
Ja.
Det här är ett
en
bra
bok du ska läsa efter den är The Feminist Killjoy av Sara Ahmed.
Ja. Det får bli på min nästa bokhögslista då. Men sen tänker jag också att 2024 ska ju vara ett år där jag liksom bara blir en bättre människa. Där jag...
Kan du bli bättre eller?
Där jag jobbar på att bli en bättre medmänniska.
Mm.
Så därför har jag lånat inkludera jämställdhet och HBTQ i organisationen.
I love it.
Vi
det
ska
låter
ju...
lovande.
Alltså min arbetsplats ska ju bli HBTQI-certifierad nu i vår.
Mm.
Så att jag tänker att det här får bli en förlängning av det. Bara.
King!
Yes.
Du är en sån jävla bra arbetare alltså. Fan.
Jag borde få betalt.
Ja, du borde verkligen få det.
Men alltså, det lät som att jag inte fick någon lön. Oj, jag missat det. Vadå, ska jag få lön? Jobba inte alldeles gratis. Jag har ju testat på det här med manga och inte riktigt fastnat för det.
Mm.
Men jag tänker att skam den som ger sig.
Ja.
Nu, 2024, it's a new me. Och det nya jaget kanske gillar manga. I don't know. Så därför har jag lånat Demon Slayer 1 och 2. Yes. Och varför visar jag den i kameran? Du har redan sett dem. Men jag tänker att den är populär. Det är många barn som lånar dem.
Mm.
Jag vill vara down with kids, så att säga.
30-åriga Elin.
Ja, vad lär sig du nu för tiden, ungdomar? För min tid var det... Mary Poppins.
Vi fem och Kitty Drew.
Jag har faktiskt några vi fem här i den här bokhyllan.
That's amazing. Jag har faktiskt några Kitty Drew i min bokhylla.
Och resten är faktiskt bara barn- och ungdomsböcker, så att jag bara kör på. Den här bokserien har jag hört jättemycket gott om. Det är en fantasyserie för barn typ mellanstadie åldern och uppåt, ska jag säga.
9-12 kanske.
Ja, Animox.
Gud vad den, den går som smör på jobbet alltså.
Och jag har ju lånat då första delen i serien, och den här boken heter Härskarbästens arv, vilket handlar om en pojke vars mamma kidnappas, och han upptäcker att han är att han tillhör ett mystiskt människosläkte som kan förvandla sig till djur, alltså de är Animox.
Kommer ni ihåg de här vad hette de? Jag ser de här böckerna framför mig. Det är så tunna barn, och de förvandlas ju också till djur. Det heter Animorphius. Det är lite liknande de Animorph kanske det var, något sådär. Ja.
Men den som sagt, jag har hört jättemycket gott om den, så jag tänker jag testar och ser om det är någonting för mig.
Finns ju upp till 5 böcker i den serien, tror jag.
Sen, det här är också egentligen för 9-12-åringar, fast det är en lättläst bok från Nypon förlag. Den heter Iris och regnbågen. Den är ganska tunn.
Det är så fint.
Ja, handlar om Iris som brukar tycka om att fara till fjällen med sina mammor, men att hon just nu kanske börjar växa ifrån det lite mer. Att hon känner att nej, men fjällen är nog inte så roligt, jag vill hellre vara hemma med mina kompisar. Och så träffar hon någon i skidliften som gör att det kanske vänder.
Spicy!
Det är det så mycket spicy här.
Hoppas inte.
Nej, det ska inte vara det, får jag hoppas. Då tycker jag Nypon förlag har misslyckats. Nästa bok är en engelsk, eller det är en engelskspråkig bok. Ja, Girl in Pieces. Har jag också hört är ju en väldigt hjärtekrossande berättelse om en tjej som... Hon har fått utstå väldigt mycket i sitt liv och förlorat nästan alla som hon bryr sig om.
Ja. Behandlar väldigt mycket mental hälsa, depression, hur man pratar med vuxna om det. Den är faktiskt väldigt bra. Den finns inte på svenska, men den egentligen tror jag riktar sig mot typ tonårs, alltså 14, 15.
Ja, det är ungdomar 13 år uppåt.
Precis.
Och man vill ju göra julen lite mer deprimerande, så att säga.
Ja, exakt.
Så den passar den här boken. Sen tänkte jag kasta mig in i Heartstopper.
Äntligen!
Ja, jag har ju haft som mål att läsa den. Jag bara liksom inte... Ja, men jag känner så här, ja, men jag vill läsa den när jag känner att jag har liksom gott om tid. Jag kan sätta mig in i den. Det är inte bara känner mig tvingad och så här plöja igenom böcker för att hinna med. Utan jag vill ge den tid.
Därför jag älskar Heartstopper.
Ja, jag tänkte att jag ville läsa den först innan jag ser serien på Netflix. Så därför har jag sparat på den också.
Jag förstår det.
Sen har jag lånat en bok som heter Neverworld av Marisha Pessel.
Hon har hört ganska mycket om, men jag har aldrig...
Hon skriver ju också litteratur för vuxna, men det här är ju en ungdomsbok, 13 år uppåt. alltså på baksidan, det var baksidan som jag fastnade för det står så här, jag skulle vara fast här för evigt. Här i Neverworld där jag aldrig skulle bli gammal, aldrig få en familj, aldrig bli kär. Jag var en tickande klocka i en värld utan tid. Den lät ju väldigt filosofisk, tycker
jag.
Det
lät som en retelling av typ någon sorts Peter Pan-aktigt.
Ja, men lite så. Och jag tänker vad heter det? Neverland.
Neverland.
Neverland. Så Neverworld är ju en ganska en modernista som har gett ut den i alla fall. Och sist men inte minst, jag tog fel. Jag tänkte ta den första delen. Det här är en spin-off-serie. Men det här är i alla fall en bok som en författare som heter Per Salin har skrivit. Och det är en EPA-serie.
Nej men gud, den har jag också läst.
Den bygger på serien Säva Träsk. Och det var egentligen den jag ville börja med. Men jag lyckades ta första delen i Säva spin-off.
Jag tycker det går kanske bra ändå.
För att i torsdags, förra veckan, då var jag uppe i Sollefteå. Tillsammans med en kollega.
My hometown.
Ja, vi crashade Sollefteå biblioteks fortbildningsdag. För att där var Bergs kommun och pratade om EPA Book Club. Som är ett projekt där de har startat en bokcirkel med EPA-ungdomar. Och det här blev jättestort. Och de har precis släppt en bok, de här personerna som startar den här, de vuxna då, som tog initiativ till den här bokcirkeln. Och de hade även med sig två av killarna som var drivande i den här bokklubben.
Kul!
Det var jättelyckade resultat. Man nådde ju, alltså det kom ju inte som en överraskning för många att den nya undersökningen om hur läsförståelsen ser ut för barn och unga, att den är jättedålig. Och den har ju gått neråt ganska länge. Och framförallt hos killar. Ser den ju ganska dåligt ut. Så att de vill ju vända den här trenden.
Och då är det skillnad på läsförståelse, trenden. Lästrenden har däremot nått liksom, spikrakt uppåt. Särskilt bland tjejer. Men läsförståelsen, förståelsen av vad man läser, den har sakta men säkert tickat neråt för varje år.
Och det är ett jätteproblem. För att till slut så står man där och ska börja gymnasiet, eller man vill kanske läsa på universitet, och man har inte de verktygen för att kunna studera, helt enkelt. Så att de ville vända på den här trenden, och de fick till tre tillfällen där när Per Salin, författare till de här böckerna, var bokcirkelledare. Och det var 25 ungdomar som signade upp sig, och jag tror att det var 22 eller 23 ungdomar som genomförde hela bokcirkeln. Så det är jättebra siffror. Om man jobbar med den här typen av verksamhet, så förstår man att det är i princip omöjligt att hålla kvar den här målgruppen. Och jag, i mitt jobb då, jag jobbar ju med ungdomar. Eller jag riktar mig till barn och ungdomar. Så att jag har ju också en tanke om att försöka nå EPA-ungdomen. Så att därför var det väldigt relevant i min yrkesroll att lyssna på vad de hade att säga och deras tankar och sådär. Så därför vill jag sätta mig in i de här böckerna, bara för att veta lite grann, så vad kan jag, är det här någonting jag kan använda mig av i mitt arbete. Så att det blir lite jobb på min fritid, men det är ändå kul, tänker jag.
Det låter helt amazing.
Nu är jag nästan avfört.
Nej, men det var ett gäng.
Ja, och sen, jag sa det till Emma innan vi började spela in, att jag har satt som en regel nu under julen, att om det är en bok som jag känner att nej, men det här var ingenting för mig, jag får ingen glädje av att läsa den här, det ger mig ingenting. Då är det helt fine att bara sluta. Att jag kan byta. Jag kan DNFa hur mycket jag vill.
Det är helt okej. Det finns ingen stolthet att plåga sig igenom en bok.
Nej.
Jag brukar göra, så det pratade vi om. Undrar vilka som jag pratade med det om. Om det var nu i Örnsköldsvik eller om det var på Avion. Men att jag är ju absolut den personen som liksom så här bara, okej, nu är det traggligt, det här suger. Kommer det vara värt det? Då kan jag börja läsa sista kapitlet av boken. För att se, okej, det här är någonting jag behöver vara med i, typ. Så då kan jag stå ut.
Ja.
Men är det så här slutet där jag känner bara att ja, nej, vi klickade inte, du och jag. Det är inte jag, det är du, boken. Då DNF-är den.
Mm.
Stenhårt.
Jo, för jag menar, nu läser ju vi, det här blir ju som ett jobb också. Fast det är ju till stor del vår hobby.
Mm.
Men att ibland läser vi ju litteratur som är relevant för ett avsnitt.
Mm.
Och då kanske vi inte alltid kan byta. Ibland har vi ju faktiskt förmånen att kunna göra det när vi har pratat med varandra. Bara, men det här känns inte riktigt bra.
Nej, men precis.
Men just den här nöjesläsningen ska ju inte vara kravfylld. Den ska ju vara så lättsam och glädjefylld som möjligt. Mm. Vilket också det man vill visa utåt. Jag tänker, vi är ju läsande förebilder.
Ja, men vi är ju läsfrämjare. Det är ju liksom det vi vill nå ut med, liksom.
Ja. Så att, nej men jag är taggad. Jag hittade väldigt mycket smått och gott.
Skoj.
Så det blir kul.
Ja.
Du har ju ingen bokhög idag, vilket jag blev jätteförvånad. Jag står i bokhögen, du bara, jag har inte med mig de böcker.
Jag har ingen bok här runt mig. Det är helt boktomt här. Ja, förutom bakom mig, det har jag ju typ två bokhyllor fylld med forskning.
Men det är liksom ingen du har tagit med dig till avsnittet så. Mer än att du bara vill typ så tipsa om något härligt.
Jag tänkte faktiskt prata om de böckerna jag jobbar med just nu, eller jobbar med, som jag läser just nu, och så den senaste jag kanske läste. Jag har ju verkligen tagit det här med vila på jättestort allvar.
Ja.
Vi pratar ju om det ibland lite då och då, men att man blir ganska hjärntvättad efter att ha läst så pass länge som jag gjorde nu. Och att det man kommer ju ur akademin och universitetet med helt sånt tänk. Alltså bara analytiskt. Det är nästan ingen nöje. Det är väldigt svårt att hålla sig kvar i nöjes. Och särskilt för mig som har som nischar in mig på saker och sådana saker, så kan det både vara jättebra och jätteförödande för mina intressen. Så att jag har faktiskt ingen TBR. Jag har skräpat hela min TBR som alla pratar om, att to be read. Man pratar om, jag har så stor TBR-lista. Jag vill inte prata om att jag har en TBR-lista. Jag kan prata om det ibland, för det är ett enkelt koncept.
Ja.
Att förstå att jag vill läsa den boken. Men jag sa det till Robert här för dagen, att det är ett sjukt. Det tar sån tid för mig att ta mig igenom böcker nu. Och då sa han att, men du har nog aldrig varit så här trött heller.
Nej.
Någonsin, liksom. Och du har ju äntligen liksom fått tid att faktiskt bara, vet du vad, vill jag sitta och scrolla en hel dag, så måste jag få göra det. För att jag känner fortfarande sådana skamkänslor över att vara ledig typ, och inte ha någonting att göra. Att inte prestera, att vara prestationslös, om man säger så.
Det där så är jag, om jag bara får liksom hoppa in, just det där när man kommer från universitetet, att och gå till att arbeta.
Mm.
Att den här gränsdragningen mellan privatliv och arbetsliv blir ju väldigt mycket tydligare än vad det är när man studerar, för där överlappar de ju.
Mm.
Man har ju alltid någonting att plugga.
Mm. Man är ju aldrig riktigt ledig.
Nej. Så att det tyckte jag också att jag kämpade med i början, precis som du gör nu, liksom att känna att man känner sig oduglig när man väl är ledig, för det känns som att man borde fylla den med tiden med någonting.
Och jag har väl också fått syn på att mitt intresse för till exempel facklitteratur och forskning, för jag var liksom så rädd för att det var bara skolrelaterat, att läsa de här essäerna och läsa teorier och sådana saker. Jag börjar komma ändå in i någon tankegång där jag känner bara, nej, men jag kan läsa det för nöje också.
Mm.
Jag känner ingen press att beta mig igenom saker, utan jag kan läsa det för intressets skull, så därför kan jag också köpa in så här kurslitteratur eller facklitteratur till mig själv, liksom bara för att liksom, jag blir intresserad. Men det tar så mycket längre tid för mig. Men det är väldigt intressant. Märker ju mer att jag är mycket mer av en så här pendelläsare när jag är här där jag är nu. Att jag läser ju fortfarande inte bara en bok i taget, utan jag läser kanske fyra böcker och hoppar emellan. Jag har börjat komma ifrån och typ avvänja mig med att läsa och lyssna på ljudbok samtidigt. Annars var det en grej jag gjorde hela tiden under universitetet, att jag lyssnade på en ljudbok och jag läste en bok samtidigt.
Mm.
Vilket låter helt sinnessjukt, det låter ju helt omöjligt, men när man blir man van vid det, och sen när man har en pingponghjärna som jag har, så är det väldigt nice att kunna, för jag har liksom split fokus hela tiden alltid.
Mm.
Att då ha split fokus, fast fokus på två saker då. Men det bränner ju ut hjärnan också. Det är ju det man helst inte ska göra när man har ADHD, utan man, det är ju därför man ska öva sig i att ha ett fokus som är jämnt hela tiden. Mm. Så jag börjar komma ifrån det, att lyssna på ljudbok och läsa samtidigt. Så nu hoppar jag bara mellan böcker. Och då hoppar jag mellan... jag lyssnar på en ljudbok som heter... Jag har lyssnat... Det är en trilogi av T. Kingfisher. En fantasy, high fantasy-trilogi. Mm. T. Kingfisher, jag älskar Kingfisher. Hennes skräck är ju top notch. Top notch. Hon slår Stephen King med hästlängder. Och då, första boken heter Paladin's Grace. Den har jag lyssnat klart på för några veckor sedan. Och alltså vilken... Alltså nej men alltså, där snackar vi ju. Alltså det är den perfekta mixen av... Och jag måste säga, det är en romantasy. Alltså romance fantasy. Och jag brukar ju tycka att det är romanstrams. Men alltså, det här var så bra. Det här var så bra. Det var helt rimligt.
Mm.
Och, alltså det, och det är mellan liksom Grace och så en paladin som heter Steven. Grace är ju en typ parfymerare. Och hennes specialförmåga är att typ känna lukter väldigt mycket. Och Steven luktar pepparkaka.
Oh.
Och det är så här, som är en person med sensory issues. Och också en sån person som lägger väldigt mycket vikt i sensory. Det är som min man kom hem nu och jag luktade på honom. Och jag bara, vad är det du luktar? Han bara, jag luktar elbrand. Jag bara, kanske borde gå och duscha. Jag kan inte vara i närheten, jag kan inte krama dig någon mer. Du luktar elbrand. Alltså jag är ju en sån person, väldigt mycket och så det blir väldigt mycket känslor för mig när den här huvudkaraktären Grace och hennes kärleksintresse Steven då luktar pepparkaka. Och så ska de slåss om några otäckingar och det är väldigt bra. Det är väldigt så här, det är en rimlig relation. Det är rimliga missförstånd. Det är rimliga karaktärsbeskrivningar. Och det är så mänskligt fast det är en fantasyvärld. Jag älskar det, Paladin's Grace.
Mm.
Så nu håller jag på att lyssna på Paladin's Strength. Som handlar om samma gäng av paladins. Men en annan person. Och så då hans kärleksintresse som en stark, kurvig kvinna. Love it.
Men alltså då är det, alltså det är en trilogi fast man får följa flera olika huvudpersoner. Så det är inte samma huvudpersoner, samma på böcker liksom.
Nej, de nämns kanske liksom emellan. Sista boken heter Paladin's Hope. Så jag vet inte riktigt, jag vet inte vad den handlar om, jag har inte kollat upp. Så de ska jag fortsätta lyssna på.
Mm.
Tar det sakta men säkert. Och så har läst jag ut den nya Heartstopper 5 som jag bara älskade. Gjorde också en liten så här månadens boknyhet på Akademibokhandelns BookTok också, så att jag pratade lite kort om det, att Nick och Charlie, nu är det femte boken, och de håller på att utforska sin relation lite mer, precis som tonåringar gör, och nu börjar ju college närmar man sig, så att den var vad jag fräste igenom den. Alltså gud, jag älskar de där grafiska novellerna. Alltså det är så wholesome. Och jag är ju en riktig sucker. Jag har ju fattat det, en riktig sucker för riktigt såhär cheesy, lovey-dovey, queer romance. Alltså det är för mig så mycket rimligare än den här jävla straight romansen som finns. För jag fixar inte det.
Men jag tror också att, så här, att det du och jag reagerar på väldigt mycket på senare tid, i alla fall det senaste året, är ju att den romansen som visas upp, och det har vi ju pratat om förut, att den är så skev, att den är så ohälsosam på många sätt och vis.
Även när den försöker porträtteras liksom hälsosamt. Alltså, I promise you guys, Paladin's Grace var den första romantasy-boken jag har lyssnat eller läst på flera år som har det jag bara, det här är relaterbart, det här är sympatiskt.
Mm.
Jag har inte ett problem med något.
Nej.
Jag har inget att kritisera, ingenting att säga till om när det kommer till den relationen. Allt annat jag har läst innan, även Fourth Wing och Iron Flame, jag har väldigt mycket issues med de böckerna och den kärlekshistorien som sker där i. Det ingenting är liksom nej. Nej. Det här är Paladin's Grace. Det är sunt, det är rimligt, det är tillräckligt pirrigt och det är rimligt, om man säger så.
Mm.
Förutom då the queera romansen som jag har läst, det där är alltid rimligt. Alltid så lovable där. Jag älskar queer romance, det är så fint. Jag älskar det så mycket. Sen läser jag också en bok som fick en lite rolig reaktion från en av mina kollegor på Avion. Jag läser Kairos av den tyska författaren Jenny Erpenbeck. Jaja. Och min kollega på Avion bara, Olivia, hon bara, jag såg att du läste, kändes inte som en Emma-bok. Och jag bara, jag är mångfacetterad. Du förstår inte hur många lager det är för mig.
Du är som en lök.
Jag är en lök. Jag är så lökig så det finns inte. Nej, men jag har en jättestor förkärlek till historia, delvis. Jätteintresserad av historia. Något jag inte kanske pratar så mycket om, men man fattar ju det lite med att jag gillar mytologier och folksagor och sånt, men jag är jätteintresserad av historia. Hade jag varit tillräckligt smart hade jag blivit historielärare, alltså absolut, men det är jag inte. Lyssnar mycket på historiepodden och bildningspodden, alltså oj vad mycket jag lyssnar på det, jag älskar det. Och jag var ju en riktig sucker under litteraturhistorien, det är så här min grej. Jag älskar ju modernismen till exempel. Men Kairos då av Jenny Erpenbeck behandlar ju tiden innan Berlinmuren föll i Tyskland. Och det var ett boktips av en av mina nya kollegor i Örnsköldsvik. Hon själv är uppvuxen till viss del i Tyskland och pratar flytande tyska. Det är skitcoolt när hon pratar med tyska kunder. Det står jag bara stirrar på och gör kunden lite obekväm, tror jag. För att jag försöker fatta. Jag kan bara säga kartoffeloff. Vilket jag har sagt till min kollega några gånger. Hon tror jag, hoppas hon tycker jag är lite gullig. Så här, hon bara, kan. Hon bara, så säger hon någonting på tyska och jag bara, jag kan kartoffeloff. Hon bara, jo jag vet Emma.
Det är bra. Kan du inte bara säga ischlibedischen?
Ischlibedisch, ja. Men Kairos är... det är ett annat tema i Kairos som alltid som verkligen intresserar mig. Ni vet ju att vi tidigare pratade om boken Min mörka Vanessa, My Dark Vanessa. Kairos behandlar samma tema av den stora åldersskillnaden i den här kärleksrelationen. En kärleksrelation blir toxisk och hur samhället reagerar. Det är ett väldigt, väldigt intressant. Det är väl det som är den sortens romance jag tycker om, när det är så tydligt fel, för att jag försöker förstå, för jag fattar ju också det som händer i den här boken Kairos, förstår jag ju, var ju säkert jättevanligt. Och hon beskriver ju, Erpenbeck beskriver ju någonting som jag tror, alltså det är liksom, det här är riktiga människor på sätt och vis. Jag tror att på sätt och vis skulle jag nu vilja kalla det lite autofiktion, autobiografisk. Den kanske inte är det. Jag killgissar stenhårt nu. Men jag får den känslan på samma sätt som jag fick känslan av My Dark Vanessa, att det här, det är för bra gestaltat för att inte vara upplevt eller återberättat från en riktig historia. Och nu är det ju min ADHD-hjärna som har glömt bort huvudkaraktärernas namn i Kairos. Så nu tänker jag googla lite. Snabbt, så kan jag berätta lite fun fact att Kairos är ju faktiskt ett latinskt, tror jag, ord, eller ett grekiskt ord för de här små flyktiga ögonblicken av nutida lycka, av glimmers kan man ibland kalla dem också, av de här, att när man har den här insikten av att det här är en stund som jag kommer att bära med mig för resten av mitt liv.
Mm.
Och det är väl just det liksom Erpenbäck kanske vill komma åt. Att det ska vara lite så här en suktande, tror jag, berättelse, kärleksberättelse av en, om en kärlek som var liksom dödsdömd lite från början.
Mm.
Och det var det jag skrev en liten kort halvrecension av Kairos på min Instagram också. För att jag var så här, jag måste typ prata om det. Mer än just bara mitt intresse för historia. För det är väldigt, väldigt intressant, bara det historiska. Alltså det är ju verkligen så här... skillnaden mellan staterna och ekonomin och liksom hur människor levde får man väldigt mycket beskrivning av dem emellan och så, på så sätt liksom. Nu ska vi se om jag hittar fan, jag hittar ju inte ens vad huvudkaraktärerna på Google heter. Ja, det utspelar sig i Östberlin i alla fall. Och Erpenbäck själv såg ju Berlinmuren falla. Men Katarina heter huvudkaraktären. Och så Hans. Vi har 19-åriga Katarina och vi har 50-åriga gifta Hans, som också är en författare. Och det beskrivs från bådas perspektiv, bådas narrativ och hur de ser på varandra. Och ja, vad ska man säga? Det är en relation som på sätt och vis, de bara stöter på varandra och bara klickar med varandra. Och man tänker så här, men det är väl fint, åldersskillnad är väl inte jättesexigt. Jag är så less egentligen på det här med mäns förmåga att sexualisera så mycket yngre. Så förstår jag att där under, vad är det, 80-70-tal där någonstans... tidigare så kanske, så ansågs väl en 19-årig kvinna vara vuxen på ett annat sätt. Men hon är ju inte det liksom, och han är ju 50 år och man får syn på hans manipulation. Det som jag och min kollega pratar väldigt mycket om på jobbet, för hon har ju läst den också, hon så tipsade om den, är hur, jag vill inte säga riktigt så, för jag känner väldigt mycket empati för den här huvudkaraktären Katarina, men hur blåst hon är.
Ja.
Och man,
men kan
förstår
man inte byta
henne?
Ut det mot naiv då? För jag tänker att
ja,
att vara ung innebär ju, för jag menar, du har ju inte, din hjärna är ju inte färdigutvecklad där och
nej,
då. Man lär sig ju mycket om livet, därför blir man ju oftast, man är ju oftast väldigt naiv i den åldern och tror att man vet så mycket om livet när man inte har hunnit anskaffa sig den kunskapen.
Jo, faktiskt. Jag och min mamma pratade om det idag, att när man är 20 år så tror man att man har erfarat allt.
Ja, och sen har man ju mycket kunskap om vissa saker. Man ska ju
absolut
inte förringa liksom att det ändå är vuxna människor, att de kan ta egna beslut.
Nej.
Men, att,
men det är just därför jag säger det här, att man tror att man har erfarat allt. Men det blir värre, tro mig.
Ja.
Nej, men, och det är det som är så intressant, för att där kan man ju placera den kategorin Hans borde veta bättre. Han är 50 år gammal. Han har erfarat det mesta. Han borde vilja skydda henne kanske mer. Men han har ju som en sorts, han är ju nästan också, det är det som är det, han blir ju verkligen den onda mannen som det här, han gör det bara för sin egen skull, och så rättfärdiga han det med att han bryr sig om Katarina. Men han är också den som typ så här knyter fast henne vid sängstängerna hemma hos henne, och så går han iväg och lämnar henne så där, för att han tycker det är erotiskt att veta att hon bara ligger där fastbunden
och väntar på honom.
Ja,
du och jag pratade om det i telefon.
Ja, precis.
Att det handlar om att hon ska inte få kunna komma och gå som hon vill.
Nej.
Utan det är förbehållet för honom. Liksom, att han ska kunna röra sig fritt. Och hon ska bara vänta där.
Exakt. Och det är så skillnad på, alltså man får ju ha vilka kinks man vill, men det är ju skillnad på när det är liksom någonstans en omsorgsfullhet kring kinksen. Om man säger så.
Ja, och så tänker jag att det ska finnas i just den scenen där de blir fastbundna, som du beskrev det i alla fall, så finns det ju inte heller ett slags medgivande. Hon förstod inte vad det gick ut på.
Nej.
Först han hade satt fast henne och gick därifrån, och hon funderade vart han tog vägen.
Mm.
Om det liksom sker en kommunikation där båda tänder på den väntan.
Precis. Då är det ju... Och grejen var ju det också, att det blir som ingen kommunikation efter heller. Mm. Där hon liksom så här, ja, hon börjar anta vad han kanske tänkte, vad han kanske gjorde. Och hon är ganska accurate många gånger när man får läsa hans perspektiv på det, i vad hon antog att han tänkte. Men hon förskönade. Men det är så tydligt förskönande, det är så tydligt att hon är manipulerad av hela den här svindlande kärleksaffären. Och det är det som är så liksom, det ger en ont i magen, för att jag skrev det också på mitt Instagram, min Instagram-recension, att jag kan inte för mitt liv förstå, eller är det liksom det att jag faktiskt förstår, och det gör ont i att jag vet att de flesta så kanske var det 19 år och kommer ihåg hur det var. Och hur utsatt man är för livet och verkligheten, och hur lätt män utan någon sorts eftertanke på konsekvenser och påverkan kan utnyttja det. Och vill utnyttja det, för att män tänker kanske generellt, ni vet hur det är. If the shoe fits, suck it up bitch. Men gör ni inte det så är det ju good for you guy. Typ. Men hur män först och främst oftast tänker på sig själv.
Mm.
Och därför inte bryr sig på den nivån, och inte visar den empati som de skulle, som de får själv. Hon har ju jättestor förståelse för han. Han har ingen förståelse för henne.
Nej. Nej, det pratade jag en kollega om faktiskt idag. Just det här att män också får lära sig väldigt tidigt att allt handlar om dem. Att det är ett privilegium. Nu menar jag inte alla män i hela världen, utan...
If the shoe fits, suck it up, bitch.
Ja, exakt. Att vissa män växer upp i ett privilegium där de får möjligheten att se till sina egna behov och att sätta sig själv i första rummet, för att de alltid har blivit satt där av andra.
Mm.
Och att kvinnan sätter sig själv i andra hand.
Mm.
För att hennes syfte blir att tjäna
honom.
Ett syfte, ja. Och att vara honom behjälplig.
Ja. Och när hon inte längre... När mannens omsorg om kvinnan försvinner. Eller när det blir ett problem där mannen kanske måste bortprioritera sig själv lite. Eller där mannen måste visa sig ödmjuk kanske många gånger. Då faller ju den här kvinnan från den här jävla pedestalen. Och det är så ofta det gestaltas i de här böckerna. Och jag tycker det är ett sånt intressant tema. Ja, ni fattar ju, jag är också kluven till det. Jag är så less på det. Jag är så less på åldersskillnad och den här ålderskinken som finns. Jag kan ju bli kräkfärdig av Hades och Persephone perspektivet när det inte finns någon sorts empowering grej i det. Men jag tycker det är väldigt intressant hur relationerna gestaltas. För att oftast har jag har sällan läst en sån relation gestaltas i en bok eller en roman eller i en fantasy eller speculative fiction bok utan att det känns, att man får ont i magen av känslan av att det här är inte bara fantasi. Det här är någonting som jag får en stark igenkänning till. Därför tror jag att det här kanske är en återberättelse av något slag på olika nivåer. Och hur de är så återkommande.
Det blir liksom någonting terapeutiskt över det, kanske. Ja. Att man bearbetar. Och då tänker jag, det kan man ju inte klandra en författare för heller då.
Nej.
För att den här personen kanske är mitt i sina egna liksom känslor. Och att det är förvirrande och att det är svårt att ta på. Så man bearbetar det i en text. Men det är ju också spekulationer, så är det ju.
Ja, jag har ingen aning om hur Erpen Beck har haft sitt liv, men det finns en aning i alla fall om att det här kanske går att förankra i någon sorts verklighet. Och det, jag har som sagt inte läst någon bok hittills med den här sortens gestaltning av en sån här relation där det det inte har blivit bekräftat sen. Att det faktiskt kanske är taget från livserfarenheter. Och det är ett väldigt intressant... För mig känns det som en väldigt intressant grej att vilja skriva om. Och jag förstår the urge, behovet att skriva om det. Även om det kan, även om det kan vara liksom en sekundär upplevelse. För att jag, som jag skrev, jag kan för mitt liv inte förstå. Och samtidigt så är det ju också det att jag kan verkligen, verkligen förstå. Och det blir dubbelt i det hela. Att det här är ju kärlek. För de är ju helt övertygade. Den här Katarina och Hans i den här boken. Att de är ju helt svindlande förälskade. Annars skulle de ju inte riskera hela deras tillvaro för varandras skull.
Nej.
Men samtidigt är det någonting som inte är sunt i det här.
Jag tänker också att man kan diskutera vad som är kärlek och vad som är åtrå.
Att, ja, infatuation. Skillnad mellan att vara kär i någon och känna infatuation.
Ja, för att de två kan ju likna varandra väldigt mycket.
Mm.
Man kan ju få starka känslor väldigt fort. Och att de grundar sig i någonting rent biologiskt.
Mm.
En attraktion.
Mm.
Men att vara...
Och det förklarar ju Katarinas beteende, för hennes kognition har ju inte utvecklats än.
Nej.
Som 19-åring.
Jag tänker också att det handlar också mycket om erfarenhet. Så att vad man söker efter, vart man finner en trygghet. Jag menar, det går ju också att liksom försöka nysta i varför hon då också blir förälskad i en så pass mycket äldre man. Till exempel, hur såg hennes familjesituation ut? Hur har hennes liv... Alltså om man nu ska... Vi som nördar ner
Om man ska nu psykoanalysera det här från ett psykoanalytiskt perspektiv.
Men det är det som är så intressant så här, med sådana berättelser som gör lite ont i magen. Att man har ju alltid ingångspunkter till att så här, vända och vrida på allting. Så att man kan ju alltid ta med sig den erfarenheten. Även om man lämnas liksom, där med en... Lite som med Min mörka Vanessa. Att man kan ju alltid analysera det som händer. Och sen kan man ju liksom njuta av den boken... Trots att den är jobbig. Att man kan ha haft en bra läsupplevelse för att den träffade väldigt många känslor. Men att själva händelserna är ju fruktansvärda och att man tycker att det är ja, men att det som beskrivs är fruktansvärt.
Jag gillar också sättet Erpenbeck har skrivit boken på. Den är väldigt icke-dömande. Alltså hon lägger ingen personlig åsikt i det. Annars kan det ju mycket bara så. Det är ju väldigt mycket. Man måste ju vara väldigt cautious när man läser om såna här gestaltningar och såna här relationer i såna här romaner. Att det kan absolut sippra in. Det är liksom författarläckage helt enkelt, tänker jag. Jag har själv väldigt svårt med det. Liksom. Men hon gör inte det, och jag vet inte om det beror på att den har blivit översatt direkt från tyska till svenska. För det märker jag liksom på grammatiken att den är lite annorlunda. Att det blir väldigt kallt. Liksom väldigt staplande, stakatiskt, liksom stakande språk. Nu händer det här, och sen händer det här, och sen händer det här, och sen händer det här. Liksom, och då blev det så, och då blev det så, och då blev det så. Väldigt opersonligt så. Men samtidigt så får jag en attachment till det som skrivs. För att jag märker att mina egna känslor och mina egna tolkningar och mina egna erfarenheter får ta plats i det. Trots att det händer i liksom Östberlin innan Berlinmuren faller. Liksom. Och det är liksom... Det är en välskriven bok, en välskriven erfarenhet, tror jag, som många unga kvinnor tror jag kan relatera till på så många olika nivåer. Och det är svårt att så här, latch on till en del, att analysera ett tema. För det är så mycket som spelar in, och man vet att det kommer saker senare som man inte vet om än. För det är en återberättelse, är det. Vi får vara med först, den vuxna Katarina, vuxna då. På riktigt vuxna Katarina, när hon har fått massa lådor för att Hans har dött. Liksom. Det är så hela boken börjar. Och hon återgår, liksom, återberättar det här. Precis också som med Min mörka Vanessa. Det var också en återberättelse då till en psykolog. Då. Men att det blir liksom... Jag vet inte. Den är jätteintressant och den går väldigt sakta för mig, för att som sagt, lika mycket som jag tycker det här är superintressant och det är verkligen en genre, en verkligen sorts bok som jag tycker om, som jag vet kommer att sitta kvar hos mig länge, så är det också böcker som berör mig så att jag måste lägga bort den för mitt eget psykisk skull, i stundtals. Den väcker många känslor, uppstår i den. Mycket igenkänning uppstår och det känns lite sjukt.
Vill man ha en stark skildring av ett kärlekspar?
Av ett annorlunda förhållande som kanske inte egentligen är så annorlunda, det är bara det att vi inte pratar om det, för det är så stigmatiserat liksom. Och vill man på sätt och vis förstå vad som pågår i när en sån här relation uppstår i den här hjärnan hos det yngre subjektet, så ska man verkligen läsa den, för att det är väl någonting som jag kan förstå bättre än kanske min kollega kunde göra. För att hon fastnade väldigt mycket vid att Katarina är så otroligt naiv, och hon går ju in i det här med helt öppna ögon, hon vet ju exakt vad som kommer hända, förstår ju exakt vad det är, och då pratade vi om det, att ja, men en 19-åring har inte din erfarenhet, du vet det. Mm. Det är lite som när man säger till romanfiguren som går ner i källan i en skräckis, att gå inte ner där, hör du inte musiken typ, eller vet du inte att monstret är precis där, men det går inte att säga det, för att i romanfigurens värld så har det inte upplevts, erfarats.
Nej, man har inte den liksom blicken riktigt.
Nej.
Man får inte den informationen tilldelad sig.
Och det här är liksom, verkligen det är så. Det är inte det att, som sagt, jag vill inte kalla Katarina dum eller blåst, utan det är så. Det är så pass mycket, det är så för alla 19-åringar. Mm. Det är den här erfarenheten vi har, säger jag, de har. Varav därför det är ännu viktigare att som äldre förstå att en 19-åring is a no-go zone om du är över 30, 40, 50. Mm. För att ni har inte samma erfarenhet. You should know better. Liksom så. Det kommer att sluta i kaos. Believe me. Så det var det. Det var den boken. Och sen så har jag faktiskt inga mer på min TBR. Jag kommer väl plocka någon. Jag läste om Helene Cissos Medusas skratt här för dagen.
Just det.
Den är väldigt kort. Väldigt härlig och väldigt... pang, boom, stark, empowering. Den handlar om hur text och språk och berättande är fallocentrisk. Kukfokuserad. Det är männen, patriarkatet som styr språket. Älskar den så mycket. Män är rädda för att kvinnor ska skratta åt dem. Kvinnor är rädda för att män ska våldta dem. Lite så får man. Love it. Sen kommer jag jobba så jävulska mycket, så jag har inte så mycket mycket tid att läsa förutom på tåget, och då går det sakta.
Jag tänker, ni som bor i Örvik vill ha live tips på böcker, kan ju bara gå in och köpa en bok av Emma.
Ja, kom sig, ni är så välkomna allihopa. Alla boktips, det är det bästa som händer på dagen när någon frågar, jag har tips, jag behöver ett boktips. I got you, babe. Så många. Den här och den här boken och den här boken och den här boken. Men ska du inte köpa 10 böcker, va? Du får ju det här priset för dem. En sån bra säljare.
Det är synd att vi inte har så här rabattkod, men så fancy är vi inte.
Nej.
Ni får... Köp 10 böcker och få 50 kronor rabatt.
Nej, tyvärr. Så. Tyvärr. Det har vi inte.
Gå med
i vänklubben. Okej, gud, vilken produktplacering här.
Oh, gud,
jag gillar mitt jobb väldigt mycket. Kom in och bara surra, det går bra också. Kanske
komma
tid.
In på biblioteket, men ja, vill ni träffa mig så får ni komma in efter den 9:e.
Ja, exakt. Ni får vänta.
Ni får
nästa
vänta,
år.
Jag ska vara ledig. Men alltså, det här var ju ett jättetrevligt samtal. Nu drar det ju mot sitt slut, och vi är ju tillbaka nästa år. Efter nyår är vi tillbaka med vårt vanliga rewind, där vi går igenom det gångna året och blickar mot.
Ni får jättegärna ställa frågor.
Ja,
så kommer vi svara lite.
kom med idéer på vad ni vill att vi ska ha med nästa år. Är ju också jättebra.
Verkligen.
Så vi ska sitta på våra kammare och planera för nästa år. Vilket blir jättekul.
Och jättekul.
Vi önskar er en god jul och ett gott nytt år.
Gott nytt år. Tack för att ni har lyssnat det här
2023.
Året.
Ja.
Det är helt otroligt. Det är fortfarande en dröm. Ett dröm. Rosa skimmer över det hela. Tack så jättemycket. Det betyder ni förstår inte, det betyder jättemycket för oss att ni lyssnar. Så får ni ha det bra. Så hörs vi.
Ha det bra. Vi hörs.
Hej.
Hej.